P3, Sveriges Radio.
Här är Ekot. Den segelbåt som var på väg till Gaza bordades i natt av israelisk militär och eskorteras till hamnstaden Ashdod i Israel. Och nyhetsbyrån AFP rapporterar att båten kommit i land. Ombord finns de gripna aktivisterna, bland andra Greta Thunberg. I Ashdod väntar journalister och en advokatfirma som ska biträda aktivisterna. Israel har tidigare meddelat att aktivisterna ska utvisas. Privata företag ska i hemlighet teckna avtal med staten för att kunna försörja landet i krig. Det föreslår utredaren Per Malmberg i en utredning som lämnats över till regeringen idag. Det handlar till exempel om företag inom transport, reparation och livsmedel.
Vi behöver avtal med rätt företag som gör att de levererar det vi behöver.
Ja, samhället är beroende av leveranser och tjänster från privata företag i såväl fred som krig. Och tills för ungefär 25 år sedan var över 10 000 företag klassade som K-företag, alltså krigsviktiga företag, med särskilt ansvar att fortsätta sin produktion i krig. Per Malmberg vill inte ha tillbaka K-företagen. Istället ska F-avtal, alltså försörjningsberedskapsavtal, skrivas med en nyckelföretag. Och till skillnad från hur det var med K-företagen ska det hållas hemligt vem som ingår F-avtal.
Den aktör som staten har valt och ska hjälpa oss leverera med varorna och tjänsterna, det är oerhört skyddsvärt. Det här måste vara hemligt.
Ett F-avtal bör kunna göras utanför upphandlingslagen och ha lång avtalstid, menar utredaren. Det kan innehålla krav på att företaget ska ha extra lager av råvara och reservkraft till produktionen. Och enligt Per Malmberg bör staten och företagen dela på merkostnaden.
Där kan man ju tänka sig att offentliga tar den del av kostnaden som inte företaget har direkt nytta av i sin ordinarie verksamhet.
Reporter Henrik Damberg. Hamnarbetarförbundet har lagt nya varsel om punktstrejker i drygt 10 svenska hamnar från och med 18 juni. På torsdag ska fack och arbetsgivare träffa medlarna igen. Men medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo säger till Ekot att Hamnarbetarförbundet inte kan förhandla till sig något utöver det som Transport redan har avtalat om. Den brittiske författaren Frederick Forsyth är död, det uppger hans agent för BBC. Han har bland annat skrivit den politiska thrillern Schakalen som har blivit film flera gånger. Boken blev hans stora genombrott. Forsyths böcker har sålt i över 70 miljoner exemplar och har översatts till ett 30-tal språk. Frederick Forsyth blev 86 år gammal. Mer nyheter hittar du alltid i vår app Sveriges Radio Play. Det var nyheterna, Simon Karlsson i studion.
Skivhyllan i P3.
Människa och maskin. Aldrig har en sån genomarbetad enkelhet fått så stor betydelse som i deras kompositioner. Kraftwerk var med och formade en ny framtid för poppen. Genom sin avskalade ljudbild och tekniska nyfikenhet karvade de ut en egen modell för hur musik kunde skapas. Det här är Skivhyllan i P3, om Kraftwerk med Kalle Dernulf.
Machine.
Människa och maskin, ord som sammanfattar det enkla och samtidigt stora områden som den tyska gruppen Kraftwerk sedan tidigt 70-tal uppehållit sig kring. Mindre har alltid varit mer i deras värld. Kraftwerk utvecklade ett nytt musikaliskt ordförråd, skulpterade hypnotiska, lågfrekventa ljud som hyllade Europas romantiska förflutna och såg fram emot en skimrande framtid. Elektroniskt Beatles eller robotpop, kvartetten var pionjärer inom många områden och deras sätt att skapa en image har fått många efterföljare genom åren. De två studenterna, Ralf Hütter och Florian Schneider, bestämde sig för att göra musik tillsammans, blev senare en kvartett och lämnade den experimentella rocken för att helt ge sig in i den elektroniska världen. Resultatet blev snabbt omtalat och till stor del missförstått. Skivhyllan i P3 om Kraftwerk. Du hörde Kling Klang från skivan Kraftwerk 2 som gavs ut 1971. Här kan man ana att de är på väg mot något av en egen stil, men fortfarande är det improvisationen som till stor del råder. Tydligt är att de här började renodla sin ljudbild och enkla melodier ersatte till stor del det kaotiska experimenterandet. I innerkonvolutet till skivan Autobahn kan man se hur kvartetten ännu inte bestämt sig för hur en medlem skulle se ut. Alla utom en hade långt hår och var ledigt klädda. Nästa gång de dök upp på bild så var det kostymer och kortklippt hår som gällde. Under mitten av 70-talet var det tillräckligt för att sticka ut. Inte nog med att musiken lät annorlunda. Musikerna uppträdde som om de vore affärsmän. Det uppfattades som mycket opersonligt och sterilt och precis vad Kraftwerk eftersträvade. Kling Klang är drygt 17 minuter lång och bärs fram genom Florian Schneiders flöjtspel och Ralf Hytters suggestiva lågmälda piano. Fortfarande var gruppen ingen stor användare av syntar. Då var deras tyska kollegor Can och Tangerine Dream snabbare på att anamma den ljudbilden. Kraftwerk, de var mer intresserade av att vrida och vända på ljuden på traditionella instrument. Det var först när de insåg att de inte kom längre som de köpte syntar.
Skivhyllan.
Tansmusik med Kraftwerk. Från skivan Ralf und Florian som kom 1973. Skivan visar upp en grupp som är på väg mot sin färdiga form. Det här spåret är dessutom deras första med sång på. Tidigare hade de varit helt instrumentala. Ja, Hütter och Schneider träffade varandra på en konstskola utanför Düsseldorf i slutet av 60-talet. De delade samma intresse för musik och började skissa på olika idéer. Organisation blev namnet på deras första projekt. En lös sammansättning av musiker med Ralf och Florian i spetsen. Organisation gjorde ett album som inte ger någon större ledtråd till vad som komma skulle. Can och Tangerine Dream var länge de tyska grupperna som uppmärksammades och nådde utanför Tysklands gränser. Deras idéer var inledningsvis klarare och mer utkristalliserade än Kraftwerks, men byggde på lösare låtstrukturer. Kraftwerk å sin sida skulle snart välja riktning och ta sikte på popmusikens ramar och tänja på dem. Om Kraftwerk med Kalle Dernulf. Året var 1974 och oväntat nog blev Autobahn en framgång i USA och Storbritannien. Titelspåret är hela 22 minuter långt, men en radiostation i Chicago fick tag på singeln som då inte var utgiven i USA och började spela den. Resultatet blev en femte plats på amerikanska albumlistan. Det här var deras genombrott. Västtyskland däremot befann sig i ett kulturellt stillestånd och Ralf och Florian tillhörde den första efterkrigsgenerationen. De var trötta på anglosaxiska dominansen inom musiken och ville återupprätta den tyska identiteten. Ja, det var kanske inte tanke från början, men omedvetet började de röra sig i den riktningen. Det här var i en tid när tysk eller europeisk musik generellt inte hade så mycket att komma med. Kraftwerks uttryck var en reaktion mot det land de vuxit upp i. Det gjorde att de, likt få andra, kunde stå vid sidan av och kommentera vad som skedde och de tidstypiska tyska företeelserna. Genom att tänka på skivorna som koncept så lyckades de intressera pressen för att skriva om musiken som om de vore vilket rockband som helst. Det första exemplet var just Autobahn som behandlade något så alldagligt som bilfärder. På det här albumet, Radioactivity, var tanken kanske bättre genomförd. Här täcker de in både radioutsändningar och fascinationen eller kanske faran med radioaktiv strålning. hemma i Västtyskland var inte reaktionerna lika positiva som i övriga världen. På hemmaplan så kunde folk inte avgöra om det var ett skämt eller om det här var allvarligt menat. De kom uppenbarligen för nära det tyska sinnet. Det var först långt senare som deras musik och idéer blev populära. Ofta förstod folk inte hur dubbeltydiga deras låtar var. Det var just både stor humor och tungt allvar. De lät vanligtvis bli att kommentera missförstånden, men med den här skivan så trodde många att de var för kärnkraft när de istället talade om faran och senare ställde upp i en gala mot kärnkraft. Tidigare hade de varit ett rockband i experimentella kretsar och koncentrerat sig på improvisation. Nu hade de bestämt sig för att låta melodierna ta plats och hitta en tydligare linje. Det nya Kraftwerk krävde struktur. Bandet som skulle slå musikvärlden med häpnad under en 10-årsperiod hade ännu inte riktigt funnit sin form, men var här på god väg.
Express.
här är skivhyllan i P3 om Kraftwerk med Kalle Dernhoff. Ja, Kraftwerk hade tidigt regler för vad som var passande för en medlem att syssla med. Alltid klä sig propert och hålla efter frisyren. Tydliga exempel som gjorde att de skilde sig rejält från de övriga banden i mitten av 70-talet. Kraftwerk såg ut som affärsmän på väg till ett möte och verkligen inte som om de var på väg till studion för att skapa musik. Det var som att de ville signalera att det här var vetenskap och de var på väg till laboratoriet. Tidigt så klargjorde de att de såg sig själva som vanliga arbetare, musikarbetare som går till sin fabrik varje dag. Den här offensiva och samtidigt humoristiska inställningen till den elektroniska musiken gjorde att journalister och andra inte riktigt visste hur de skulle angripa gruppen. Kraftwerk sa i intervjuer att maskinerna spelar oss och ibland spelar vi dem. Kommentarer som ingen kunde ta på allvar. Eller kunde man? Deras genomgående nostalgiska och naivistiska framtoning på bland annat skivomslag och i videor i kombination med den futuristiska musiken förbryllade omvärlden och visade hur genomtänkt deras idé var. Yin och yang, eller som de själva sa, kling klang. Om Kraftwerk med Kalle Dernhoff. Ja, det var på det här albumet Man Machine som gruppen antog sin mest kända form. Karl Bartos och Wolfgang Flür kom till och de var officiellt leverantörer av elektronisk percussion, men framförallt Bartos tog för sig mer och mer som låtskrivare, och under de dryga 15 år han var medlem bidrog han i allra högsta grad till gruppens framgång. Nyckeln till succén var en kombination av deras lätta och genomtänkta ljudbild och förmågan att placera den i ett popsammanhang. Att de sen behandlade vardagliga ting och inte likt andra, ska vi säga syntetiskt orkestrerade band, mest ägnade sig åt en fascination för rymden, gjorde också att de upplevdes som minst sagt exotiska.
Automatic, and we are dancing mechanic.
med Kraftwerk. Ja, deras ljudbild har förändrats genom åren, alltid styrd av den tekniska utvecklingen. Precis som musiker alltid letat efter nya sätt att uttrycka sig igenom, så blev det tydligt i Kraftwerks fall när tekniken gjorde framsteg. I deras fall kom lyftet med den egen utvecklade trummaskinen. Med den fick de fritt spelrum och hittade sin minimala formel. Ja, gruppen är inte bara mytomspunna för sin musik, utan även för att de varit så skygga. I en tid när de flesta behöver uppmärksamhet för att kunna arbeta vidare, så har Kraftwerk hela tiden gått mot strömmen och lyckats behålla sin publik genom att vara återhållsamma. Under 70-talet och inledningen av 80-talet ledde de utvecklingen och ingen kunde nå deras produktioner eller teknik. När sen deras profetior om det datoriserade samhället slog in och det plötsligt var möjligt för vem som helst att låta som Kraftwerk, blev det svårare att vara unik. På skivhyllan i P3 om Kraftwerk med Kalle Dernulf. Wolfgang Flür och Karl Bartos lämnade gruppen tidigt 90-tal då de ledsnade på det låga tempot. När Kraftwerk var som mest kreativa hade de haft ett antal personer i sin närhet som var rådgivande och bidrog till att forma koncepten. I början av 90-talet försvann de människorna ur bilden och Ralf och Florian valde att vara för sig själva. Computer World hörde du här i den tyska originalversionen. Året var 1981 och Kraftwerks mest kreativa period var över i och med den här skivan. Ja, det är lätt att glömma bort hur den allmänna bilden av elektronisk musik var under 70-talet. Det ansågs vara oseriös musik och framförallt opersonlig och kall. Kraftwerk skulle ta död på musiken och blev inte väldigt många musiker och trummisar utan jobb när man gjorde som det tyska bandet. För väldigt bildade musiker som den här kvartetten var det bara roligt att höra, och det triggade deras vilja att fortsätta spä på fördomarna. De sa gång på gång: maskinerna gör det mesta, vi är bara verktygen.
Music non-stop. Music non-stop.
Non-stop.
Music non-stop. Music non-stop.
Non-stop.
Pop.
Music Nonstop, Kraftwerk. Ja, 90-talet var lite av ett bortglömt decennium i Kraftwerks värld. Det som gavs ut var en mixskiva med de tidigare låtarna i en lång mix. Ingen ny musik adderades. Sen så, efter många års väntan, kom så albumet Tour de France Soundtrack hösten 2003. 17 år av väntan var över. Cykling var temat. I början av 80-talet så behövde gruppen en passande sysselsättning som ändå kunde vara stilmässigt korrekt för en Kraftwerk-medlem. Ralf Hütter och Florian Schneider var så imponerade av vännen och den lösa medlemmen Emil Schultz kondition och hans förmåga att gå och lägga sig sist och ändå vara först uppe. När de förstod att Emil hade blivit vegetarian och börjat cykla så började gruppen cykla. De skaffade sig likadana svarta kläder, för cyklingen, den var helt enkelt gentlemannamässig.
Thank you. the Frost.
P3 Skivhyllan.
Om Kraftwerk med Kalle Dernulf. Ja, Kraftwerk bröt fram i en tid när dagens verklighet var ouppnåelig och kändes som science fiction. Gruppen förutsåg mycket av det vi idag tar för naturligt, och de förmådde även sätta musik och toner till de vardagliga tingen. De har absolut inget mer att bevisa. Det de gjort är mer än tillräckligt. Synen på gruppen är likt en pågående konstinstallation, men också som en maskin som ständigt är igång. Går en del sönder på en maskin så byts den ut mot en ny. Dör en medlem, ersätts den av en ny, eller? med fransk TV sa Ralf Hütter 1991 att om det är möjligt att säga någonting med en eller två toner så gör vi hellre det än använder flera hundra. Maskinerna har all virtuositet vi behöver så vi koncentrerade oss på en minimalistisk musikalisk idé. Ja, nu är det bara en kvarvarande originalmedlem kvar i bandet, Ralf Hütter. Så hur bandet kommer agera när Hütter försvinner, det vet vi såklart inte. Men någonting säger mig att showen kommer fortsätta. Ja, du har hört skivhyllan i P3 om Kraftwerk. För en komplett låtlista, kolla in sr.se/P3. Jag heter Kalle Dernulf.
P3, Sveriges Radio.
Segelfartyget Madeleine med Greta Thunberg och 11 andra aktivister ombord har kommit fram till Ashdod-hamnen i södra Israel. Fartyget eskorterades dit efter att ha bordats av israeliska styrkor natten till måndag. De israeliska advokaterna som representerar de 12 aktivisterna ombord är kritiska till att de inte har fått information om sina klienter under dagen. En av advokaterna är Nariman Shehadi Soarbi.
Vi har sedan morgontimmarna varit i kontakt med olika israeliska myndigheter, den militära åklagarmyndigheten, den israeliska flottan och polisen, men har inte kunnat få svar om var våra klienter befinner sig, berättar advokaten Nariman Shehadi Soarbi. Ekot har varit i kontakt med det juridiska centret under kvällen som uppgav att de fick reda på att fartyget har kommit fram till Israel genom medier och att de fortfarande inte har fått någon information om var och när de kan få träffa sina klienter. Trots att informationen är knapp så tror advokaten Nariman Shehadi Soarbi av tidigare erfarenhet att aktivisterna kommer att föras till fängelset Givon nära staden Ramle i centrala Israel där illegala invandrare placeras i väntan på att domstol ska besluta om utvisning.
Vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. De vapen som polisen larmades om i morse på Östermalm i Stockholm och som utlöste en stor polisinsats har nu visat sig vara replikor och alltså inga skarpa vapen. De personer som greps under polisens tillslag har anhållits men polisen vill inte gå ut med brottsrubriceringen eller hur många som frihetsberövats i ärendet. Misstankarna om grovt vapenbrott har dock avskrivits. Läget är fortfarande kritiskt för den colombianske presidentkandidaten Miguel Uribe. Han sköts i huvudet när han talade i en park i huvudstaden Bogotá i lördags. Uribe är senator för högerpartiet Centro Democrático. Han har tidigare meddelat att han ställer upp i presidentvalet i Colombia nästa år. En 15-årig pojke har gripits misstänkt för dådet. Sverige och andra EU-länder har inte tillräckligt med blodplasma och måste importera främst från USA. Enligt en rapport från Socialstyrelsen innebär det en betydande sårbarhet vid kris eller krig. Därför föreslår Socialstyrelsen och Läkemedelsverket en fristående nationell organisation för insamling av både blod och plasma. Det var Ekots nyheter klockan 9 i studion Simon Karlsson. Fler nyheter i vår app Sveriges Radio Play.
Ny musik, live och poddar. Vi är P3. P3 Mix med Samir Yusufi.
Jag misstänker att en del av er som lyssnar, antagligen inte alla, men säkert ganska många, togs någonstans någon helt annanstans av de här inledande ljuden. Först av den gamla hedliga SF-vignetten och nu, här i bakgrunden, Jönssonligan-temat. Och för vissa av er kanske det här till och med blev så starkt att ni kastades tillbaka till en tid en bra bit innan nutid. Kanske till minnet av en enklare, gladare och mer lättbegriplig tillvaro. Antagligen drabbades du just av en nostalgikick. För efter doft och smak är ju ljud en väldigt potent trigger av nostalgi. Den här bitterljuva känslan av något som en gång var, som många av oss gärna vill nå, men som antagligen aldrig går att få igen. Men fan vad vi älskar den ändå, nostalgin. Och vi blir ju utsatta för den precis hela tiden. Det är nästan som att vi håller på att få slut på nya idéer. Istället matas det på med repriser och återvinningar och filmer och låtar och politiska åsikter. Men vad har nostalgin för syfte egentligen? Den verkar ju värma och trösta och hjälpa oss att liksom brösta svårigheterna i vårt nutida liv. Och om alla går och bär på den här känslan kanske den är där av en anledning, som en evolutionär uppfinning. Men den suddar ju också bort allt det fula. Gud vad det kan bli onyanserat. Kan det vara så att nostalgi egentligen är den högsta formen av självbedrägeri? I veckans P3 Mix ska vi ut på en nostalgitripp. Nu väntar en resa genom fragmenterade minnesbilder från en tid som flytt, men som av rätt ljud går att väcka till liv igen. Och shit vad den då känns verklig och nära. Men vad är det vi egentligen minns?
P3 Mix.
Above the skyline.